Det här är en podd från Svenska Yle.
Rysslands aggressiva agerande skapar ökad spänning i världen just nu. Så vad vill Putin egentligen? Känner han sig hotad eller vill han bara visa sina muskler? Kring det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Yles Ryssland-expert Kerstin Kronvall. Kerstin, du har följt med president Vladimir Putin redan i många år. Skulle du säga att liksom Rysslands agerande mot Navalny och vid ukrainska gränsen, följer det liksom ett väntat mönster eller är det något som överraskar dig här?
Men i själva verket är det dessvärre och tyvärr så att det inte särskilt mycket överraskar. Om vi tar Navalny först, så har det nu under årens lopp varit så att så fort någon oppositionsfigur av någon som helst kaliber har blivit lite starkare, så har Kreml och Putin sett till att man eliminerar den här politiska motståndaren på ett eller annat sätt. Det har gått på olika sätt. Ibland har det gått så att man har kunnat köpa den här politiska motståndaren och ge honom en plats som guvernör i någon fjärran region, eller fått med personen i Putins stödparti Enade Ryssland. Eller så har man då eliminerat dem helt konkret som man gjorde med Boris Nemtsov, som alldeles i likhet med Navalny var en sån här som avslöjade korruption inom den högsta statsledningen. Och sen vi fortsätter med Ukraina, så det är ju också helt följdriktigt. Efter det att Ryssland då för 20 år sedan, utan förvarning och då nog till en ganska stor förvåning för omvärlden, annekterade Krim och sen satt igång kriget i östra Ukraina. Så efter det så blir man egentligen inte överraskad av Rysslands aggressiva agerande, aggressiva krigsretorik, och vi har ju ännu inte sett var det hela slutar.
Men det här aggressiva agerande, jag menar, hur ska man tolka det? Känner Putin sig hotad eller vill han just bara visa sina muskler med det här?
Putin vill säkert visa sina muskler. Han är besviken på omvärlden. Jag har någon gång i nattens mörka timmar när jag inte haft någonting annat att göra, så har jag suttit och läst Putins gamla tal från den 20 år långa tid han har suttit vid makten, och då ser man tydligt hur han i början av sin presidentperiod gärna ville ha mera samarbete med västvärlden och ville knyta Ryssland närmare västvärlden. Men eftersom Ryssland ville göra det på sina villkor och inte på västvärldens villkor, så fick man avslag gång på gång, och det kom upp olika sådana motsättningar som gjorde att jag tror att Putin blev jättebesviken och inte alls lyckades med det han ville. Och sen är hans karaktär sån att om man inte tycker om honom, så kan man åtminstone få vara rädd för honom. Så att hans politik har ju under många år nu varit en sån där han helt enkelt utövar hänsynslös makt både inom landet och försöker göra det i förhållande till omvärlden. Jag tror inte att man ska säga att han är rädd. Han har ett mål och han har sina metoder för att uppnå det målet, och just nu tror jag att målet är det att han själv ska få sitta kvar vid makten, att hans parti fortfarande ska vara det enda som har något inflytande på rysk politik och att Rysslands roll i världen ska vara större än den egentligen är på riktigt, för att Putin och många ryssar med honom skulle vilja se Ryssland som en stormakt. Men Ryssland idag är en stormakt enbart när det gäller militärmakt, men annars är Ryssland ingen stormakt längre.
Du nämnde det här, du har någon gång har gått igenom hans gamla tal, och nu höll ju Putin nyligen ett nytt sånt här årligt linjetal mitt i det här spända politiska läget. Jag menar, du har hört otaliga tal av Putin. Är det liksom något speciellt man bör minnas eller tänka på när man lyssnar på honom?
För det första så får man utrusta sig med mycket tålamod och försöka vara uppmärksam, för en så stor del av de här talen går ut på att han vitt och brett berättar om ryska framgångar, eller vitt och brett berättar om vilka pengar han ska dela ut till vilken folkgrupp eller vilka investeringar. Och det gör att man blir trött och ouppmärksam. Och det ser man också under de här talen som han håller, som när det visas bilder av publiken eller när man sitter där i publiken, så ser man ju hur väldigt många människor börjar slumra till och inte längre följa med, och så plötsligt märker det att oj, presidenten talar, nu ska vi vara uppmärksamma, och så går det lätt. Och då kan man lätt missa någonting viktigt, för att Putins tal är väldigt välstrukturerade på det sättet att han plötsligt utan förvarning kan komma med någonting mycket viktigt mitt inne i talet. Eller, ja, vad ska jag säga, han är ju ingen dålig talare, han är en god talare och han tycker om att tala, så att man märker att han njuter av de här situationerna där han håller kontrollen över situationen, och han är ju överhuvudtaget en människa som har ett väldigt stort kontrollbehov, så att då när han själv får tala och ingen ifrågasätter det han säger, så känner han sig säkert nöjd.
När du nu följde med det här senaste talet, på något sätt fick du en känsla av att Putin har fingret på ryska folkets puls, om du tänker på vad han lyfte fram och ville på något sätt förmedla till folket?
No, delvis har han det, för att en väldigt stor del av folket, en beklagansvärt stor del av folket, har det väldigt svårt ekonomiskt och har dåliga bostäder och har dåliga skolhus dit de skickar sina barn, och vägarna är dåliga och sjukvården är undermålig och allt möjligt sånt här. Och till allt det här lovar han ju pengar, och just de här bristerna i vardagslivet, i levnadsstandard, så det oroar ju förstås en massa ryssar. Men sen när det gäller oppositionen och det motstånd som finns mot honom och orsakerna till att hans popularitet har dalat den senaste tiden, så där har jag en känsla av att han överhuvudtaget inte tar till sig. Han har säkert den informationen, men han tar inte den till sig. Eller så är det så att hans inbyggda reaktionsmönster är sånt att motstånd slår man ner med makt, och sen de andra tar man med pengar.
Ja, medan Putin höll sitt tal så ordnades det liksom stödprotester för Navalny, också efteråt i flera ryska städer, och demonstranter greps. Men Putin själv nämnde inte Navalny alls i sitt tal, trots att också omvärlden nu fördömer den här behandlingen väldigt hårt. Varför nämner han inte honom?
Putin har tagit en sån här taktik, och det gäller inte bara Navalny, han är inte den första som har råkat ut för det här, att när det är någon person som Putin ser som sin motståndare men inte vill erkänna att är tillräckligt viktigt för att vara en motståndare till presidenten, så negligerar han den här personen. Det gjorde han till exempel med Mikhail Hodorkovskij, den här oligarken som satt 10 år i ryskt fängelse. När han fick frågor om honom så svarade han heller aldrig och använde inte hans namn en enda gång, tror jag. Och samma gäller Navalny, att Putins taktik är den att om han låtsas att den här personen inte är viktig, om han låtsas att han inte följer vad som händer Navalny och låtsas att han inte bryr sig om det, så inbillar han sig att också publiken och omvärlden, befolkningen i Ryssland, ska på något sätt gå på hans linje och på något sätt förminska Navalnys värde.
Men blundar han då på något sätt för det att Navalny ändå har blivit symboliskt väldigt viktig, och liksom på något sätt förminskar han de här protesternas betydelse potentiellt?
Jag tror inte att han blundar, och jag tror inte att han sådär i grunden förminskar protesternas betydelse, men han tänker sig att han slår ner dem med våld. En tänkbar utveckling är helt enkelt den att och vi ser ju den nu redan när man har börjat processen för att förklara att Navalnys hela organisation är en terroristisk organisation, så kommer man att liksom förbjuda dennes verksamhet. Och det är Putins sätt att agera. Är det någonting man inte tycker om som finns vid ens väg, så sparkar man undan det och ser till att det inte dyker upp igen. Och det är det han försöker med Navalny, och räknar med att okej, det är lite tjum och gam, som man säger på ryska, alltså lite oljud kring det hela, och sen glömmer folk bort det här och går vidare. Och det här har han ju faktiskt gång på gång lyckats med, att om vi tänker då det här verkligt hänsynslösa mordet på Boris Nemtsov, den här oppositionspolitikern som mördades 2015 alldeles in till Kreml. Så visst, folk var upprörda både i Ryssland och utomlands, men det har inte ändrat på någonting. Boris Nemtsov är undanröjd och Putin bubblar vidare i sin politik, och ingenting har egentligen liksom hotat honom trots det.
Så liksom Putin har full kontroll över situationen, och du menar att något sådana protester som vi ser i Ryssland kan inte till exempel påverka höstens duma-val?
Här tycker jag att det finns två olika saker. Putin har kontroll över väldigt mycket. Han har stark kontroll över polisen, han har kontroll över inrikesministeriets säkerhetsstyrkor, han har kontroll över försvaret eller militären. Här ser man hittills åtminstone inga som helst sprickor i kontrollen. Men sen det här med vad som händer med valet och hur de här protesterna påverkar resultatet och hela valprocessen i höst, så det vet vi ännu inte. Alltså, det är det med Ryssland att Det kan plötsligt hända någonting som sen blir till en överraskning för oss alla. Att oho, det var det här som gjorde att allting förändrades. Så gick den här Sovjetunionen för sönder. Och därför är det svårt att säga att vad som har betydelse och vad som inte har betydelse. I och med att de här demonstrationerna nu till stöd för Navalny ändå var ganska stora. De var inte enorma, men de var ganska stora. Bara det att demonstranter greps på över 90 orter i Ryssland talar ju någonting om hur stora de var. Och det kan sprida sig, det kan öka motståndet, det kan finnas ett motstånd och en opposition vars kraft vi ännu inte riktigt helt ser.
Om det skulle gå så att Navalny skulle dö, jag menar nu har hans hälsotillstånd varit väldigt dåligt, om han skulle dö, skulle det till exempel kunna vara en sån här vändpunkt som du talar om här?
Det är möjligt. Men som jag redan sa så Boris Nemtsov dog och ingenting förändrades. Så att det här är svårt att säga. Om jag liksom försöker följa det som jag tror att det är Putins sätt att tänka, så tänker han sig att okej, Navalny dör, folk blir upprörda och så går vi vidare. Men det är just det här som är omöjligt att säga, att vilken skulle reaktionen vara. Vi ska komma ihåg att Navalny ännu för några år sedan var en ganska okänd figur i Ryssland. Han hade sina anhängare i storstäderna och han var känd bland de unga som följde olika utredningar som han publicerade på nätet. Men det fanns en stor del av befolkningen som ännu för några år sedan uppgav att de överhuvudtaget inte hade hört hans namn. Och idag är han känd i hela landet. Han har blivit mycket, mycket mer känd efter att man förgiftade honom och försökte mörda honom i höstas. Och hela den här dramatiken när han kom tillbaka till Ryssland och genast greps och allt det här. Så att hans betydelse just nu i Ryssland är svår att riktigt bedöma. Det att människor till exempel nu stöder honom så har ofta inte att göra med att de stöder honom politiskt, utan bara att de helt enkelt anser att det här är ett så vidrigt sätt att behandla en människa och att de tycker att det är orättvist och fel och därför går ut till stöd för honom.
Har det varit en miss av Putin att behandla Navalny så här hårt när han då på ett sätt i och med det här har liksom fått mer uppmärksamhet?
Det kan man lugnt säga när man ser det med våra ögon. Och det här gäller ju inte, det är ju inte det enda beslutet där man tittar och tänker att varför i all världen gör Putin på det här sättet? Varför väljer han inte en väg som skulle vara mycket visare och som skulle skapa mindre motstånd? Det här har han gjort gång på gång när han låter sig provoceras och utöva den här hänsynslösa makten. Och det är klart att han har ett mål med det också. Han vill med sånt här hänsynslöst maktutövande skrämma folk från att börja protestera eller ställa sig upp emot honom.
Samtidigt får man ju en känsla av att, jag menar, omvärlden fördömer Putins agerande, men det känns som att Putin kan nu fortsätta på sin linje och ingenting biter på honom, inte sanktioner och inte fördömanden och inte oppositionens protester. Jag vet inte hur du ser på det.
Ja, men just så är det ju. Och omvärldens åsikter har under många år redan varit betydelselösa för Putin.
Hur på något sätt cyniskt har det gjort dig att liksom följa med Putins agerande och strategier och allt det här i flera år och den här känslan av att han kan bara fortsätta utan att någon kan göra någonting åt det?
Jag vet inte om jag har blivit cynisk, men desillusionerad har jag förstås blivit. Och sen har jag nog en väldigt stark övertygelse om att man inte får vara naiv när det gäller Ryssland. Man kan inte stå med klar panna och tro att Ryssland ska agera på det sätt som vi anser vara moraliskt rätt eller någonting sånt här. Det som kanske gör mig mera cynisk just nu är det att på grund av coronan har jag inte på över ett år kunnat vara i Ryssland och fått uppleva allt det andra som Ryssland också är. Det som man ser när man lever där i vardagen, allt det fina och varma och goda som finns där. Att nu på avstånd så följer man bara den här storpolitiken som är obehaglig.
Kerstin Kronvall, tack ändå för att du var med här i nyhetspodden igen och öppna upp lite kring hur man nu ska försöka tolka och förstå Putins och Rysslands agerande. Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.